fascismen tillbaka. I Italien har ett parti som kallas postfascistiskt fått bilda regering. Precis 100 år efter att Mussolini blev premiärminister. Flera länder har sett auktoritära ledare i vår tid som Putin i Ryssland, Orbán i Ungern, Trump i USA för att nämna några. Och här hemma har vi färgstriden om Sverigedemokraterna som betackar sig för att kallas bruna av motståndarna. Vad är fascism och är det fascism vi ser igen? Förklarar ordet något eller är det ett sätt att tysta motståndarna? Det här är Politiska rummet om fascismen. Och här finns Ludvig Bäckman som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Mikael Ram, doktorand i historia som ägnar sig just åt fascismen vid Umeå universitet. Och Helene Lindberg som är doktor i statsvetenskap, forskare knuten till Uppsala universitet. Mycket välkomna allihopa. Och alla som lyssnar förstås. Ja, det är dags för Filosofiska rummets serie om politiska ideologier. Politiska rummet att ta sig an fascismen. Som enligt många syns på nytt i politiken och ett hot mot demokratin. Medan andra menar att användningen av ordet fascism är ohistoriskt och skymmer sikten för sakfrågorna. Att fascism är ett explosivt laddat begrepp, det står klart. Mindre klart är vad det innehåller. Men om tre kvart kommer vi alla veta mer tack vare våra gäster. Och om vi börjar med att ni sammanfattar fascismen i en mening, vad säger ni då? Helene Lindberg, om vi börjar med dig.
Ja, jag har en monstermening här. Det är en uppsättning bindande, identitetsformerande, särskiljande metoder baserade på antiintellektuella, antidemokratiska, antihumanistiska, ledarskapsdyrkande, våldsbejakande, krigsromantiska värden och ideal om en statisk, perfekt samhällsordning där individen har en essentiellt tillskriven roll och är underordnad kollektivets tvingande, tjocka föreställning om en essentiell gemenskap. Och där staten som en levande organism tillsammans med marknad och kyrka eller myterna utgör en politisk, ekonomisk, social, totalitär helhet.
Ludvig Bäckman, vad säger du?
Ja, jag tänkte bara säga att det är en osammanhängande, auktoritär idéströmning som förkastar upplysningens idéer och föreställning om människans lika moraliska värde.
Mikael Ram?
Ja, jag skulle säga att fascismen var en revolutionär ideologi som utgjordes av en syntes av antimarxistisk socialism och organisk ultranationalism och som ämnade att gå utöver höger-vänster-distinktionen och skapa en slags tredje väg som kunde leda nationen till en pånyttfödelse efter en pågående period av dekadens och nedgång.
Okej, här har vi fått lite ingångar, osammanhängande, revolutionär, ultranationalism, särskiljande och så vidare. Vi kommer återkomma till hur det ser ut idag. Nu så ska vi ta ett steg bakåt. Historikern i sällskapet här har lovat att ge oss en idéhistorisk bakgrund. Mikael Ram, det är du. Du har hållit på med det här med fascismen historiskt. Hur uppkom fascismen?
Ja, fascismen kan man säga att den startade som rörelse 1919 i Italien efter första världskriget. Men det var en ideologi som hade djupare rötter från sekelskiftets Europa. Det var en kombination av den revolutionära syndikalismen och de våldsförhärligande idéerna hos George Sorel och nationalismen i Frankrike och Italien som kombinerades. Och det här kommer sedan kombineras ytterligare med erfarenheterna från första världskriget. Skyttegravarna som är att man hade upplevt en gemenskap som gick utöver sociala klassgränser. Och den här gemenskapen, den ville man överföra sen till hela nationen efter kriget. Man hade också märkt att nationalismen, den var ju väldigt mobiliserande. Så man kombinerade allt det här i en slags nationalsyndikalism och det kom att utvecklas då till den italienska fascismen 1919.
Det finns ju en stor skillnad då mellan fascismen som ideologi och fascismen som styre. Hur då?
Det finns ju vissa forskare som är att man kan liksom inte tala om fascistisk ideologi utan enbart se till hur de agerar. Särskilt då när de blir liksom regerande regimer och att allting annat ska vara liksom retorik. Det här är ju den ortodoxa marxistiska positionen som anser att fascism bara är propaganda. Och det finns också forskare som går mot det hållet. Till exempel Robert Paxton betonar att man måste se väldigt mycket till handlingen snarare än retoriken för att vi ska kunna förstå fascismen. Fascismen var ju oerhört radikal och revolutionär i sin i sin rena form, alltså en ren ideologi. Men sen när man väl kom till makten så blev det ju mer auktoritet, ordning och reda. Och det är väl där skillnaden har uppstått, va? Att det blev sån stor skillnad. De här radikala, revolutionära fascisterna, de blev marginaliserade i alla de här länderna.
Så att det blev en mer högerinriktad rörelse i praktiken så att säga, när den kom till makten. Och det är det praktiken vi pratar om egentligen när vi pratar om fascism i allmänhet?
Jag pratar om ideologi, men många andra pratar ju om praktik.
Varifrån kommer då idéerna i fascismen? Vilka är de viktigaste tänkarna?
De allra viktigaste tänkarna, det är Mussolini och Giovanni Gentile. Och Gentile skrev också en hel del av det som har tillskrivits Mussolini. Men det är liksom grundtexterna skulle jag säga.
Efter andra världskriget, när Hitler och Mussolini hade besegrats, då förfärades världen av de dåd som begicks under fascismen. 50 miljoner dog i kriget som Hitler hade startat. Och miljoner människor, främst judar men också romer och homosexuella, mördades ju i förintelsen. På vilka huvudsakliga sätt har fascismen utvecklats efter andra världskriget?
Efter andra världskriget sker ju en stor förändring. De här fascistiska staterna har liksom besegrats, de har upphört att existera. Och då brukar man säga att fascismen övergår då i en ny fascism. I nyfascismen så nedtonade man antisemitismen och rasideologin som hade liksom legat bakom de här hemska brotten. Man nedtonade dem ganska drastiskt, va, till förmån för antikommunismen som fortfarande fanns där. Kampen mot Sovjetunionen, vi går nu in i det kalla kriget. Man talar också väldigt mycket här om europeisk ening. Att Europa ska vara en nation med en gemensam kultur. Och det här är idéer som hade sitt ursprung redan i Nazityskland. Redan de hade börjat formulera idéer om ett federalt Europa när man liksom gick emot dem i kriget. En annan viktig trend här är trenden mot metapolitiskt arbete. Man börjar engagera sig i en kulturkamp om hegemoni som ska liksom leda till den politiska makten istället för det här inompolitiska arbetet. Man liksom för vidare kampen på en annan arena nu än den rent politiska.
Och så tar vi några kortfrågor då för att ringa in fascismens syn på världen och människan. Det har vi ställt också till andra ideologier i politiska rummet. Om vi börjar då med synen på människan, hur ser den ut i fascismen?
Men människan ses då som väldigt mycket som en kugge, som en ingående del i en större organism som utgörs av nationen. Fascismen är ju starkt kollektivistisk och den här nationella organismen, den anses liksom ha ett eget liv, ett eget mål, och den består också genom generationerna, varför människan måste liksom ge upp sin individualitet för den här organismen som ger dem mening och möjlighet att bli någonting av en del av den eviga nationen.
Den viktigaste gemenskapen brukar jag ju fråga om, men det låter som att det är nationen då?
Ja, den nationella folkgemenskapen skulle jag säga. En gemenskap som går över klassgränser. Man är liksom tysk, italienare, svensk snarare än arbetare eller bankdirektör. Man är medlem av folket snarare än att man är medlem av klassen.
Och vilka konfliktlinjer i samhället är då de viktigaste?
Ja, det är ju just alltså klasskonflikten, klasskampen. Man erkänner att den finns där, men den måste ju upphöra. För det är den här konflikten som liksom upplöser nationen. Och den ska då lösas, inte med socialismens mål, utan snarare genom en omstrukturering enligt korporativa, icke-demokratiska linjer. Och man ska skapa den här folkgemenskapen med samarbete snarare än kamp.
Och du får förklara jättekort vad korporativ innebär här.
Det innebär att man ska omstrukturera samhället enligt yrkeslinjer kan man säga. Man ska skapa yrkeskorporationer som ska verka, de kommer verka tvärs över klassgränserna, som att alla inom samma yrke kommer att sammanföras i samma korporation, företagare, arbetare, tjänstemän. Så det går liksom tvärs över klassgränserna, man får samma intressegemenskap i de här gemensamma korporationerna då.
Statens roll i fascismen, hur ser den ut?
Staten är totalitär och det ska liksom inte finnas något civilsamhälle här, utan allting ska ske innanför staten och för staten. Och staten ska även kontrollera ekonomin för att kunna styra den liksom i nationens bästa intresse. Så att alla ska arbeta i enlighet med statens intressen.
Hur ser det goda livet ut enligt fascismen?
Det här kunde ju skilja sig ganska drastiskt. I Salazars Portugal till exempel så kunde det vara en belåten man som liksom satt hemma, förlitade sig på att staten skötte allting. Medan för en radikal futurist i Italien, där skulle det ju snarare vara deltagande i kriget, i liksom ett jaktflygplan kanske. Men sen så blev fascismen i praktiken, liksom där betonandet av ordning, reda, auktoritet och tradition. Så att ideologin var radikal, men de radikala fascisterna blev alltid marginaliserade.
Och synen på historien och framtiden då inom fascismen?
Ja, just, man kan tänka sig att fascismen ser liksom två historiska tidsperioder. De ser en gyllene förgången tidsålder långt tillbaka i historien och sen en period därefter med förfall. Och det är den vi befinner oss i nu. Det är en degenererad dekadent tid. Exakt när övergången där förläggs, det kan vara lite olika. Men oavsett det så befinner man sig just nu i brytpunkten då, mellan dåtiden, den degenererade perioden och framtiden. Så man ska liksom inte i framtiden dock gå tillbaka till den här gyllene tidsåldern. För det går inte att gå tillbaka i tidsåldern. Utan vad man vill göra är att man vill återuppväcka den här gyllene tidens värden, ideal. Anpassa dem för nutiden. Så framtiden ska liksom utgöra en fortsättning av den gyllene tidsåldern. Snarare än en fortsättning på samtiden som är dekadent och degenererad.
Och det är en ljus tro på framtiden då?
Det är ju en tro på att den här omstruktureringen är nära förestående. Så den kan ju vara ganska apokalyptisk i nutiden. Va? Man måste ju omstörta hela samhället för att kunna få den här på nytt födelsen.
Mm. Mikael Ram, historiker, sammanfattade fascismen så i politiska rummet om vad fascism är och var vi hittar den idag. Och här finns också statsvetarna Ludvig Bäckman och Helene Lindberg. Först, hur ser ni på fascismen? Är det någonting som ni vill lägga till eller kommentera här av vad Mikael Ram sa?
En sak som jag tyckte var intressant som du tog upp, Mikael, är det här hur man är oenig om huruvida fascismen är utgör en ideologi eller om det framförallt är handlingen som man ska studera om man ska förstå den. Och jag är kanske lite mer åt det här hållet att jag ser inte att fascismen har den här samhällsläran eller teoretiska överbyggnaden som man ser hos exempelvis liberalism eller hos socialism. Hos liberaler så är det liksom förnuftig argumentation. Man ska liksom försöka med förnuftets hjälp avtäcka vilka principer som bör reglera människors förhållande till staten. I den socialistiska idén så är det genom den vetenskapliga analysen av ekonomin och klassrelationerna som vi ska komma fram till hur det ska fungera. Men det finns ingen sån tro på vare sig förnuftig argumentation eller vetenskap i fascismen. Så det blir en väldigt, ska säga, heterogen och ganska ogenomtränglig blandning av olika idéer som på något sätt inte riktigt hör samman i på något systematiskt sätt, skulle jag säga, i fascismen. Det gör att diskussionerna om fascismen ofta blir väldigt lösa i kanterna.
Ja, det verkar ju vara liksom svårt då att greppa fascismen helt enkelt och ha en klar definition av vad fascismen är. Vad är det som gör att det verkar svårt att enas om en definition?
Jag tror att en del av svårigheten är ju att det inte finns någon riktigt ursprungstext som vi kan gå tillbaka till som liberaler eller marxister eller andra har. Det som nämndes här var ju bland annat Giovanni Gentile som ju influerade Mussolini och egentligen så är ju Mussolinis korta text en av de få som försöker sammanfatta en fascistisk position. Och det gör ju att det har öppnat upp för många olika slags, ibland motstridiga föreställningar om fascism. Men med det sagt skulle jag nog vilja påstå att det finns ändå en förvånansvärd konsistens i tankarna som jag är förvånad över själv ser också återkomma idag. Med en styrka som inte jag trodde kanske var möjlig för 10 år sedan eller 15 år sedan, 20.
Historikern Roger Griffin som har försökt då, att definiera en form av fascism som liksom uppkommer överallt, någon sorts minsta gemensamma nämnare för fascismen och som vi lyder ungefär så här då, att fascismen är en populistisk ultranationalism. Målet är att återupprätta nationen efter en tid av nedgång. Den ska på nytt födas ur askan i ett slags revolution. Vad säger ni? Tycker ni att det här räcker det här för att definiera någon sorts minsta gemensamma nämnare för fascism? Eller är det något annat som måste in?
Jag tycker det är en ganska bra definition på ett sätt. Men jag tror att man måste fundera lite grann på vad det är han säger där. Alltså när han säger ultranationalism, det kan det låta som att man lägger till prefixet ultra som att den är jättenationalistisk. Men jag tror inte det är så man ska förstå det, utan det här ultra, det är att det finns en nation bortom nationen. Det finns någonting som vi inte längre är en del kanske av vårt samhälle, vår kultur, men som har varit en del av det. Och det är det som ska återuppväckas. Så att det här med ultra betyder ju egentligen att det liksom går utöver eller bortanför någonting. Och så att det handlar ju om att liksom finna rötterna till hur vi lever idag i historien och så att säga hämta tillbaka de idéerna därifrån eller de praktikerna, det sätt att leva på som man haft förr. Så att det är ju på ett sätt en reaktionär idé. Det är inte bara konservativt. Det är inte bara så att vi ska försöka bevara det som vi redan har, utan vi ska återuppväcka det som har gått förlorat. Och det är också det där på nyttfödelsen som du nämnde. Men även nationalismen ska förstås på det sättet. Att det är inte dagens nationer, utan inte dagens nationella förståelser av vilka vi är, utan det är en äldre idé.
Jag tolkar den här ultranationalismen också som att det är någonting som är större än individen, så att säga. Det är någonting som har ett eget liv som individen kan uppgå i. Är det rätt uppfattat?
Ja, det skulle jag säga. Ni? Väldigt starkt kollektivistiskt.
Nazism och fascism. Nu förde jag ihop Hitler och Mussolini tidigare och det görs ofta. Men är det så? Är det samma sak, så att säga? Hänger de ihop? Är nazismen en fascism?
Jag skulle säga att det är inte riktigt samma sak faktiskt. Nazismen har den här rasideologin som är så pass central för deras världsbild, och den finns inte i fascismen. Fascismen kräver inte rasism och kräver inte antisemitism, men det gör ju nazismen, för det är ju det centrala i deras ideologi. Det centrala i hela deras världsbild är kampen mellan raserna. Och det där finns inte i den italienska fascismen. Det införs 1938 laslagar, men det är ju för att man då har allierat sig med Nazityskland. Så man tar in lagar som är baserade på Nürnberglagarna då. Men det är inte någonting som krävs för fascism, skulle jag säga.
Jag tänker att jag vill både hålla med och inte hålla med om det. När raslagarna infördes av Mussolini så var det ju som du säger, det var ju för att man ville liera sig med Nazityskland. Men samtidigt så får vi inte glömma bort att i den fascistiska, i alla fall som den blev artikulerad av Mussolini och Gentile, så handlar ju staten som då ska vara integrerad med individen ska vara underordnad staten. Den utgår ju från eller förutsätter en stark gemenskap. Och den gemenskapen är ju exkluderande. Och man pratar ju då om en kultur som, eller ett folk som kanske inte från början baserades på ras, men som man pratar om i termer av kvalitet istället för kvantitet. Så här finns ju en grundläggande särskiljande antagande som man utgår ifrån i fascistisk tanke från den här tiden, men som ju också har återkommit idag. Och här finns ju till exempel Jason Stanley som menar att någonting som är grundläggande eller viktigt eller ja, som fascismen utgår ifrån är ju en uppdelning av vi och dem. Och för Stanley kräver det en föreställning om ras.
Vad säger du om det, Mikael Ram? Finns det någonting i fascismen där den här uppdelningen av vi och dem som banar väg, så att säga, för rasism?
Jag skulle säga att det finns i praktiken, va? Och det uppkommer i praktiken, men jag ska säga att den rena ideologin, den förutsätter ju en folkgemenskap, men den talar ju inte om att man ska exkludera någon från den här folkgemenskapen, men det ska man ju givetvis. Så det är klart, det finns ju där, men det finns inte uttryckligen, skulle jag säga, i den rena ideologin.
Och vilka är det som ska exkluderas?
Om man tar då Sorells tankar här, de som ska exkluderas, det är de som inte kan kämpa sig till toppen. De som inte tillhör eliten.
Ja, det är ju det socialdarwinistiska inslaget. Det är ju en utslagning av de svaga. Så jag skulle vilja säga att det är en uteslutning av svaga individer, vad nu det betraktas som. Men det är ju också, skulle jag vilja säga, för utöver Gentile så har vi andra personer som Evola, Julius Evola och andra som ju öppet är antisemitiska och rasistiska. Det finns där också, skulle jag vilja säga, från början.
En annan sak där om frågan om fascism och nationalsocialism och de förhåller sig till varandra är som är intressant är att det finns ju lite olika synsätt på det här i olika delar av världen. Jag uppfattar det som att i Sovjetunionen och i Östeuropa så pratade man alltid om fascister snarare än om nazister. Medan i väst så har vi liksom pratat om nazisterna eller tyskarna och fascisterna eller italienarna. Men i stora fosterländska kriget, som det kallades under andra världskriget, när Sovjetunionen slogs mot Tyskland, så var det ju en kamp mot fascismen. Där gjorde man inte den skillnaden. Och där såg man dem bara som två olika uttryck för en slags försvar, det mest extrema försvaret för en kapitalistisk ordning. Så att där hade man liksom en marxistisk analys av orsakerna till fascismen och nationalsocialismens uppkomst. Och där var orsakerna densamma. Alltså kan vi lika gärna kalla dem för samma sak. Ja. Så att de var inte så upptagna vid det här med det, hur där de var rasistiska eller liksom antisemitiska, utan det var frågan om anledningarna till att de här rörelserna hade uppkommit.
Det här är Politiska rummet om fascismen med statsvetarna Ludvig Bäckman och Helene Lindberg och historikern Mikael Ram. Och då tänkte jag att vi skulle prata om hur fascismen ser ut idag. Var finns den om vi tittar ut över världen? Kan man säga att det finns fascism idag?
Jag skulle ju säga att det finns, men det är ganska marginaliserat. Det enda större partiet jag kan tänka mig som är nutid är Gyllene gryning i Grekland. Nu är väl det upplöst, tror jag, för de hamnade ju i fängelset, alla ledarna. Men det var ju verkligen ett nyfascistiskt parti. Alltså de använde en flagga som såg ut nästan som en svastika. De gjorde Hitlerhälsningen, de sjöng tyska kampsånger, de hade fackelparader, de ägnade sig åt politiska mord av meningsmotståndare, och det var det som hamnade, som landade dem i fängelse till slut. Va? Men det var ju ett av de få större partierna som var klart fascistiska.
Helene Lindberg?
Ja, vi har väl fler exempel, om vi tittar ut i Europa, tycker jag, som kanske motsvarar det här fascismens olika stadier, som enligt Paxton om man säger första eller andra stadiet av fascistoida idéer som har slagit rot i etablerade partier. Och där är väl Italien idag, Ryssland till exempel. Och då är det ju idéer som inte, ja, vi har ju pratat om antisemitism och rasism, men det finns ju också andra idéer om hur man ska styra, som ju också fanns med i Mussolinis första texter om fascism. Och det är ju just det här med korporatismen, eller som en reaktion mot liberal demokrati, att här, vi måste ha ett alternativ här, och det är vi då.
Ja. Du säger fascistoida idéer och inte fascist. Vad är skillnaden här då?
Ja, du nämnde från början någonting som kallas för postfascism. Och det har ju kommit som ett begrepp nu, och jag är väl kanske inte riktigt, jag tycker kanske inte det är ett jättebra begrepp.
Tänkte bara skjuta in att det är ju det man kallar då det här italienska partiet Italiens bröder, som kom till makten nu i det senaste valet med Giorgia Meloni.
Ja, just det. Och man säger att postfascism är en process, det är någonting, en omdaning, en mutation. Det finns partier som har kommit kanske från en fascistiskt ursprung, men som idag i en parlamentarisk demokrati, naturligtvis inte det första de gör, kan säga att vi vill ta bort alla partier och ersätta dem och korporationer. Det skulle ju inte fungera riktigt. Men de har fortfarande kvar fascistoida föreställningar om till exempel då det antiliberala, om vi och dem. Så det gör ju då att vi vet inte riktigt var det här kommer hamna. Kan det bli ett fascistiskt resultat av det här partiet, utfall, så att det blir, ja, som vi känner igen det, som ett fascistiskt parti, eller kommer de gå åt ett annat håll? Jag skulle väl vilja säga att vi också har Sverigedemokraterna i Sverige som är i ett slags postfascistiskt tillstånd i en omdaningsprocess. Vi vet inte riktigt var det här kommer hamna. Och det här stämmer också väl in med tankar som till exempel Umberto Eco hade om fascism, där han beskrev 14 punkter. Och nu ska jag inte gå in på dem, men hans tanke var ju att det finns, uppfyller man en av de här punkterna som jag har beskrivit här, då finns det en risk då att det kan koagulera, så att säga, till ett fascistiskt moment eller en fascistisk tillstånd.
Jag tänker på en sak, när vi pratar om, finns det fascistiska rörelser och partier idag, vad är det vi gör då? Alltså för första så kan man säga att då använder vi fascism som ett analytiskt begrepp snarare än så som det används i den politiska debatten idag, det vill säga oftast som ett skällsord. Ja. Så man tänker sig att man kan använda det här begreppet för att liksom kategorisera olika rörelser. Men problemet med att använda ideologiska begrepp på det här sättet som kategorier, alltså som en låda där man kan liksom stoppa ner de partier som man tycker passar, det är ju att nästan alla ideologier är så pass... Det finns nästan inga partier som passar helt och hållet i några råder. Alltså, skulle vi prata om socialism eller liberalism skulle vi ha lika svårt, tror jag, att säga, är det här verkligen ett socialistiskt parti? Är det här verkligen ett liberalt parti? Och så vidare. Så jag tror att ett sätt att förenkla det på det är att prata inte om kategorier, alltså vilka partier är fascistiska och vilka är det inte, utan prata snarare om fascism och även andra ideologier också som idealtyper. Alltså, det finns en... Vi kan ge vissa kännetecken på vad som är fascism, och sen är partier befinner sig närmare eller längre bort ifrån den där idealtypen. Inget parti är liksom kanske helt och hållet fascistiskt, men det finns inslag av fascism i vissa partier och mindre så i andra partier. Jag tror att det kanske kan vara fruktbarare sätt, men också på ett sätt svårare. Va? Men andra sätt så tänker vi som kategorier, det är så här, de här lådorna där vi ska sortera in de olika partierna som finns. Då riskerar vi att ha en massa tomma lådor till slut.
Ja, det här begreppet, precis som du nämnde då, Ludvig Bäckman, det är laddat, det här begreppet fascism, och det är ju uppenbarligen svårdefinierbart. Så att, förklara det här någonting, är det användbart att prata om fascistoida tendenser? Liksom förklarar det något, eller har det också blivit ett slags synonym till jättedåligt?
Jag skulle säga att man kan ju liksom sönderdela ideologier till sina ingående koncept. Det finns en brittisk statsvetare som heter Michael Frieden. Han liksom definierar ideologier som en konfigurationer av koncept. Om vi gör det, då kan vi ju se att vissa av de här koncepten som fanns i fascismen finns även idag i andra rörelser. Och det kan ju vara till exempel rasism, antisemitism. Det kan vara aggressiv nationalism, expansionism, som vi ser till exempel i Ryssland. Och då kan man ju säga att de är liksom till viss del fascister, eller fascistoida, om man vill kalla det.
Men jag tänkte ändå att vi fortsätter med några exempel. Och man kan ju ta det utifrån en skala då, eller mer kategoriskt att toppa i lådan. Men Donald Trump, när han tillträdde som president, då blev det ju verkligen fart på den här diskussionen om hot mot demokratin och fascism. Vad säger ni om Donald Trump? Är det liksom en fascistoid rörelse, trumpismen, eller?
En sak jag vill säga är att det begrepp som har använts mest bland forskare inom det här området idag, statsvetare och sociologer som tittar på de nya politiska rörelserna som är extrema i Europa och USA de senaste 20 åren, det är ju att de är populistiska högerradikala partier. Och då är det en populism, det är liksom en typ av sätt att bedriva politik på, högerradikal beskriver liksom positionen de intar. Och det är klart att det vore ju kanske onödigt att säga bara använda fascism som ett begrepp som vi ska använda istället för det, när vi redan har ett annat begrepp. Och det finns också skillnader mellan dem, skulle jag säga. Invandringsfrågan är ju så oerhört framträdande för de här högerradikala populistiska partierna. Medan det inte, som jag var inne på tidigare, jag skulle inte säga att fascism alltid handlar om invandring, eller inte nödvändigtvis handlar om invandring överhuvudtaget. Men jag tror att en sak som jag tycker är intressant med det fascistiska arvet eller den idétraditionen, det är ju den här dels irrationalismen. Alltså att man tror inte riktigt på vetenskap, man tror inte på argumentation, man tror inte på tänkandet överhuvudtaget, man tror på handlingen. Det är en väldigt handlingsinriktad ideologi på det sättet. Och då skulle man kunna säga möjligen att det finns vissa partier som liknar en fascismen i att hur man agerar i det politiska systemet. Och det skulle man kunna säga att Trump exempelvis då har agerat. Han agerar ju hela tiden. Han gör saker. Och han agerar ofta på ett motsägelsefullt sätt. Det är inte liksom det är svårt att se att han agerar instrumentellt för att uppnå någonting, utan det är att skapa kaos, skapa oordning. Han är emot allting, att vara anti. Det är det som är utmärkande. Och det finns ju åtminstone en likhet på den sidan med fascismen, men samtidigt så tror jag att det är få som säger att han är fascist eller att han är ledare för en fascistisk organisation på det sättet.
Jag skulle nog vilja vända på det och säga att varför ska vi använda oss av begreppet radikal högerextremism när vi har fascism, så att säga. Det som går under paraply definitioner av radikal högerextremism är ju i princip de fascistoida eller fascistiska karaktärerna. Karakteristika som exempelvis Umberto Eco och andra har definierat tidigare.
Jag skulle vilja säga att det finns inga fascistiska partier idag, inga fascistiska politiker av den storleken. Alltså Trump är inte fascist. Han är inte revolutionär på det sättet. Han vill inte ha den fullständiga omstörtningen av samhällssystemet. Han må vara antidemokratisk, men han vill inte i den mån omforma hela samhället. Han vill inte avskaffa kapitalismen till exempel. Han vill inte införa det korporativa systemet. Jag tror inte han har någon tanke på överhuvudtaget. Jag tror inte han har så många ideologiska tankar överhuvudtaget att man ens kan kalla det liksom en sammanhängande ideologi.
Trumpism. Men tycker du ändå att det finns någon form av släktskap här? Är det liksom fruktbart att tala om fascistoida tendenser eller...
Precis, man skulle kunna prata om fascistoida eller postfascistiska. Och då skulle jag säga postfascistiska. Det är just det här, man accepterar den rådande hegemonin. Va? Men man vill påverka den in i liberal, auktoritär riktning. Men man vill inte helt omforma den, man vill inte helt omstörta den.
Jag har också haft den föreställningen, eller skulle ha hållit med dig tidigare om att vi inte kan kalla det för fascistiskt. Men ju mer jag ser på hur så att säga, det här med korporatismen som ju tar sig ett uttryck i Putins Ryssland, där det är en slags statskorporatism integrerad med kapitalet och marknaden. Och
du tänker olika... på oligarkerna då, ja, närheten och, till Putin? Eller?
Ja, precis, oligarker. Men hela det politiska systemet är ju egentligen sammanvävt, integrerat med staten. Och, man skulle kunna säga att Trump har ju inte sådana korporativa tendenser, men det finns ju en politisk vilja att integrera marknad och kapital in i staten, som vi också såg i den ekonomiska viljan som fanns där.
Två saker bara snabbt. Det börjar bli spännande. Det här som Mikael säger, att man kan inte säga att Trump är fascist för att han inte har någon sammanhängande ideologi. Men det, jag håller ju med egentligen i en slutsats om att jag tror inte Trump är fascist heller, att han passar in riktigt redan, även om jag kan se vissa då likheter på vissa sätt. Men det här att han inte har en sammanhängande ideologi skulle jag inte ange som skäl. För att så som jag ser det så är fascismen inte en sammanhängande ideologi. Så att på det sättet skulle jag, just därför att den är kaotisk, så skulle det snarare vara en likhet med fascismen. Men jag lyfter fram en helt annan sak som jag tycker går igenom många alla fascistiska rörelser och en del samtida rörelser, och det är förakt. Det är ett förakt, inte bara för våra demokratiska och liberala institutioner, men också för människor som är svaga eller människor som inte hör till folket eller som är avvikande på något sätt. Och det här föraktet, så som det uttrycks, och nu, jag tror att det bästa källan till det är ju Twitter, ja, när vi ser hur ledande företrädare för olika radikala högerpopulistiska partier, hur de uttrycker sig om andra människor. Det är en sak där de verkligen skiljer sig ändå från övriga partier som är då mera, som är demokratiska, inte bara till namnet utan också till anden. Så det här föraktet som en slags tråd som binder samman gårdagens och fascistiska partier med de partier idag som åtminstone har de här fascistoida dragen.
Jag tänkte vi skulle gå över på Sverige. Helene Lindberg, du var ju inne där på Sverigedemokraterna och att de skulle befinna sig i någon form av postfascistiskt tillstånd, sa du. När vi pratar om Sverigedemokraterna så ligger ju liksom fascismen lite som en skugga bakom. Det finns med i debatten kring de politiska motståndare i oppositionen och i regeringen för den delen, talar ju om Sverigedemokraterna som brunt, något som Sverigedemokraterna protesterar häftigt mot. Kan du utveckla vad du menar med de här fascistoida, postfascistiska tillståndet?
Ja, just det. Nej, men jag tänker att här har vi ju ett parti som nu försöker göra sig utvecklas från sitt ursprung, som ju var nynazistiskt. Och det har de ju själva också kommit fram till, så det är ju ingen hemlighet. Och det är ju inte någonting som vi behöver vara oeniga om ens med dem själva. Och sen idag då, hur ska de utvecklas som parti? Och vad har man för fascistoida tendenser då, som jag ser? Ja, dels då en tendens att vilja ha en stark stat som ska också integreras i människans liv. Och framförallt som vi ser nu, skilja på mellan individer och deras rätt till hälsa och sjukvård och utbildning. Men också stark kulturuppfattning om att det är genom kulturen som man också vill stärka staten och sin eget partis inflytande.
Varför är det en fascistoid föreställning?
Ja, det är för att det också har funnits med från början i det fascistiska idégodset, där man tänker sig att kulturen är en oerhört central del av samhället för att forma människan in i den stat som man önskar.
Jag bara tänkte fylla i, det du tänker på där är väl den här vurmen för de gamla ursvenska traditionerna, alltså, som vi går att placera in i det vi pratade om tidigare, om det här med pånyttfödelsen och ultranationalismen. Så jag håller med dig på det sättet, att det finns ju det stråket där som stämmer överens. Men så är det klart, bör man ju tillägga då, att som du, Cecilia, påpekar, att Sverigedemokraterna är ju inte fascister enligt sin egen självförståelse, och tittar man på deras partiprogram så finns det väldigt lite där som jag säger skulle vilja ge skäl för det. Utan jag tror att ska man prata om vad de eventuella fascistoida dragen hos Sverigedemokraterna består i, så måste man titta på hur de beter sig och hur de agerar, och vad de säger, de som är ledande företrädare i olika sammanhang. Framförallt när de då agerar utanför så att säga, de finrummen.
Och vad drar du för slutsats då?
Nej, men alltså jag skulle inte säga att de är ett fascistiskt parti, men jag skulle säga att de delar ju det här starka hatet mot alla vänster- och upplysningsliberala idéer. De har en irrationalism, de vurmar för det här pånyttfödelsen av den svenska nationen, och de har det här föraktet för människor som inte ska passa in i samhället.
Jag skulle vilja säga att Sverigedemokraterna är inte fascister. Möjligtvis att de är postfascister, och de har vissa drag som liksom går mot fascismen, som ni säger. Men det finns också drag som inte gör det. Jag skulle säga att de har den här pånyttfödelsen till viss del, men den är inte så stark. Det är inte en revolutionär, fullständig omvälvning av samhället enligt de linjerna som liksom fanns i dåtiden. Jag skulle också säga att den organiska ultranationalismen saknas till viss del. De pratar ju om att det ska gå att assimileras in i det svenska folket. Sen så säger de samtidigt att vi ska ha nettoutvandring, så det är assimileringen kanske liksom inte, den går inte i verkligheten. Men det finns, det är inte lika starkt organiskt ultranationalistiskt som fascismen.
Jag håller med om det, som det ser ut idag. Men det finns ju dock en tanke om folket som kvalitet och inte som kvantitet. Och det är ju direkt ett eko av Mussolinis
fascism. Vad menar du då?
Ja, att man pratar ju om svenskhet, och att det räcker ju inte att vara svensk medborgare för att vara svensk, utan det finns andra kvaliteter som är essentiella, som finns, som gör oss till svenskar eller inte. Och det är ju att vara svensk som en kvalitet. Och jag var alldeles nyss i Portugal faktiskt, och var i den stad, eller lilla by, som Salazar utnämnde till den mest portugisiska byn av alla Portugals byar. Så att där fanns det ju en stark föreställning om vad som var det portugisiska, som en slags kvalitet då, snarare än kvantitet. Och där har vi ju, det känner vi ju igen idag. Och jag skulle också vilja säga att nej...
Förlåt, får jag bara skjuta in? Men ja. Sverigedemokraterna säger ju ändå att man ska kunna assimileras, att alla ska kunna så att säga ingå i den här,
ja,
svenskheten.
Ja, men, och det där är intressant också, för vad betyder det att assimileras in i en svenskhet? Då utgår det ju från starka föreställningar om vad som är svenskhet. Det är ju en kvalitet snarare än kvantitet. Och det handlar ju också då om att vissa kommer ju inte kunna assimileras förmodligen då, och bli svenskar trots att de är svenska medborgare kanske, för att de inte assimileras på det här sättet.
Oavsett hur man definierar de här dragen då, är de ett hot mot demokratin? För det är ju så det framställs av motståndarna.
Jag skulle säga att de inte är mer ett hot av demokratin än vad Socialdemokraterna är, eller kanske var då. Man kan ju säga att Socialdemokraterna, när de liksom kom till makten, det är Åsa Linderborg menar jag, att då assimilerades de liksom in i den här borgerliga rådande hegemonin. De påverkar in i en socialliberal riktning, men de accepterar ändå det rådande systemet. Jag skulle säga att det är samma sak med Socialdemokraterna, att Sverigedemokraterna. Att de liksom accepterar nu det rådande systemet, och de försöker påverka in i liberal nationalistisk riktning, men de försöker inte omstörta det fullständigt som man skulle tänka sig att fascister skulle vilja.
Jag tänker återigen då på de definitioner eller försök att beskriva som säger att det här är en process eller som säger att det finns olika egenskaper som är fascistiska. Och att det här går till exempel då i stadier. Att det är klart att Sverigedemokraterna eller vilket parti som helst idag med den här etablerade synen på demokratiska institutioner som finns. Det finns ju inget parti som skulle bli framgångsrikt om man skulle lägga alla sina fascistiska kort på bordet direkt. Utan det här är ju någonting som, och här skiljer vi väl oss lite grann åt i vår uppfattning. Det här är ju någonting som skulle kunna ske gradvis. Att man börjar med föreställningar, idéer. Nästa steg så etableras det till partiprogram och tredje steget så mobiliserar man väljare, får in en plats i parlamentet i fjärde steg. Ja, så ser jag det mer som.
Ja, så om man är hotet mot demokratin eller inte, det har ju inte så mycket med om man är fascist eller inte att göra. Utan man är klart att fascister är ett hot mot demokratin, men man kan ju vara ett hot mot demokratin ändå. Jag menar, Trump exempelvis, vi kommer fram till att han inte var fascist, men han är ju onekligen ett hot mot den amerikanska demokratin, vilket visade sig då i stormningen av Kapitolium för något år sedan. Men när det gäller på vilket sätt eventuellt då Sverigedemokraterna skulle kunna vara ett hot mot demokratin, så tror jag måste man ju liksom, det blir en stor fråga, för att man måste ju då bara fundera på vilka delar av demokratin är det som de skulle då hota. Och jag tänker att det är egentligen den liberala demokratin som i hög utsträckning är hotad av de här högerradikala populistiska partierna som vi har sett i Ungern exempelvis och Polen. Och det är ju både de här, vad de är otåliga med och vad de vill förändra, vad de vill kontrollera, det är ju de kulturella institutionerna, det är medieinstitutionerna, det är universiteten, det är rättsväsendet. Alla de här institutionerna som är så att säga oberoende från staten i direkt mening, men ofta finansierade av staten eller som utgör ett slags mellanlager mellan medborgarna och regering och lagstiftare. Va? Som vi har vant oss vid, som är ganska viktiga för att det ska fungera på ett pluralistiskt och inte bara vara en stat och individer, utan finnas någonting mer i det här samhället. Det är ju de institutionerna framförallt som de här högerradikala populistiska partierna attackerar, vill kontrollera eller avskaffa. Och på det sättet så hotar de ju den form av liberal demokrati som vi har idag.
Hörrni, det är dags att runda av och vi är framme vid frågan som vi alltid avslutar politiska rummet med. Det är dags att blicka inåt för att få koll på oss själva och vilka värderingar vi har. Så att om jag undrar om jag är fascist innerst inne, vilken fråga ska jag då ställa mig själv, Mikael Ram?
Ja, då ska jag säga, om man anser att det var bättre förr, och då är en väldigt stark mening, alltså att världen och ideal var bättre och att nutiden är liksom dekadent och degenererad och behöver utplånas till fördel för en fortsättning av den tidigare perioden. Och om man anser att nationen är liksom en organisk enhet som utgörs av folket men som ändå liksom överstiger individen i dess vikt och att man liksom måste offra sin individualitet för den. Om man uppfyller de två kriterierna, de två åsikterna, då kanske man är fascist.
Helene Lindberg, vad tycker du att vi ska ställa oss för fråga?
Jag vill luta mig här mot Adornos och Horkheimers F-skala från 50-60-talet, där man faktiskt försökte mäta fascistisk personlighet, fast det kallades för auktoritär personlighet. Jag tycker man kan fråga sig, eller jag frågar mig själv, hur auktoritetsbunden är jag? Hur villig är jag att acceptera auktoritet helt enkelt? Hur mycket kan jag acceptera olikhet? Hur långt är jag beredd att gå för att utplåna den här olikheten och göra oss lika? Tycker jag om harmoni eller vill jag ha pluralism? Hur accepterande är jag av olika kön helt enkelt och tolerans mot olika sexuella identiteter?
Ludvig Beckman.
Jag skulle säga att den väsentliga frågan är om du ställer upp på den demokratiska grundpremissen att det är legitimt att vara oenig, det är legitimt att vara emot de som bestämmer. Och om du inte tycker att det ska finnas en legitim opposition, ja, då är du åtminstone auktoritär. Och möjligen också fascist. Mm.
Ja, frågor att ta med sig från politiska rummet om fascism som därmed är slut. Och här fanns då Ludvig Bäckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Mikael Ram, doktorand i historia vid Umeå universitet, och Helene Lindberg som är doktor i statsvetenskap och forskare knuten till Uppsala universitet. Stort tack för att ni var med.
Tack så mycket.
Tekniker idag, det var Heinz Wennin. Marie Liljedahl producerade. Jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Det var roligt att ni lyssnade på oss. Och vill ni ha mer politiska rummet, ja, då hittar ni oss i SR Play. Hej så länge.